Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen till Resor med Vagabond, podcasten som vill romantisera, oroa, problematisera och dessutom inspirera och guida dig till spännande resor i hela världen. Och idag så sitter jag här med Vagabonds chefredaktör Fredrik Brändström och vi ska prata om att tågluffa, men inte tågluffning i största allmänhet utan att tågluffa med barn, med relativt små barn. Själv har jag tågluffat med relativt stora barn. Jag tågluffade här om sommaren med mina två söner som då var 11 och 16 år. Och det tänkte jag också berätta lite grann om. Men du, dina barn Fredrik, när du tågluffade i somras var ju lite yngre, eller hur? De var 6 och 8
va? Ja, precis. 5 och 8 är de.
5 och 8.
Ja, det var.
Och då tänker man ju naturligtvis, den första tanken är ju då att transportera sig långa sträckor, det är att sitta still. Det är aldrig populärt bland små barn som har mycket spring i kroppen. Och hur löste ni det där? De långa tågresorna genom Sverige, från Danmark till Tyskland och så vidare ner i Europa. Hur gick det?
Ja, nej men det... Vi hade lagt upp planeringen så att vi hade bestämt oss för att skippa allt för långa resdagar. Att vi körde...
Hur långa resor då är max?
Alltså den längsta sträckan vi körde var drygt 6 timmar.
Ja.
Så det var lite tanken att vi skulle kompromissa lite så och underlätta så att det skulle bli behagligt för alla och,
ja, just det.
Och enklare att resa.
Och det är nästan, det är nästan en sorts smärtgräns även för en vuxen. Att åka ett dagtåg som tar längre än 6 timmar är ju inte sådär. Det blir ganska segt.
Ja, men precis.
Så om man inte åker nattåg förstås, då kan man tillåtas åka längre. Men ett dagtåg är någon sorts smärtgräns där. Och då tar man ju sig, jag menar Köpenhamn, Hamburg är ju drygt 5 timmar om man åker direkttåget.
Yes.
Och från Hamburg, om man ska vidare ner till München till exempel, så rör du sig väl också om ungefär 6 timmar.
Ja, 6,5 timmar. Mm.
Ja, just det. Men så. Hur under den tiden då? Är det böcker och mobiler och surfplattor?
Ja, precis. Ja, men det är väldigt individuellt såklart hur det är att resa med barn och så. Nu har vi helt perfekta barn så att det var ju absolut
så, det
är liksom hur långt som helst.
Ja.
Det är klart att man fick ju ha lite hjälpmedel på vägen för att resan ska gå så smidigt som möjligt. Så det är klart vi hade med oss, vi hade preppat med böcker och ritpapper och snacks och mat. Dricka, tidningar och sen finns det ju också en fantastisk uppfinning som heter iPad också.
Ja.
Som vi kom till användning ibland.
Så det blir mycket film och sånt,
ja,
i iPaden, ja, helt enkelt. Ja. Just det.
Men det var väl, jag upplevde aldrig att det varit någon sån riktig härdsmälta utan det flöt på ganska harmoniskt.
Och fördelen med tåg jämfört med flygplan och buss är förstås att man kan ju röra sig på tåg på ett annat sätt. Det är liksom tillåtet att gå omkring lite grann.
Precis. Ja. Det är ju, jämför man till exempel med åka på bilsemester eller andra former av att resa runt med familjen på semester så är det här. Så tågluft tycker jag att det har varit det absolut bästa och mest... behagliga för att man kan, det är väldigt avkopplande och sådär.
Just det. Och ni hade mer mat, sa du, för det tänkte jag, det är väl någonting man kanske, även om det kan finnas restaurangvagn så är det väl, man vill inte chansa, liksom. Speciellt inte med barn. Alltså en vuxen kan ju kanske bita ihop och
hålla tyst liksom med barn. Ja. Chansar man inte med.
Nej, precis. Det var ju, den risken tar man inte, utan man tar gärna med sig lite extra av allt. För att, nu var det ju för inga mastodontresor och sådär. Så att vi behövde inte räkna på att man köpte med sig någon macka på stationen och sådär. Och lite dricker och sådär. Och lite snacks så klarar man sig ganska bra.
Då kan vi komma till er rutt också, för att jag bor ju i Stockholm och ni börjar här i Stockholm helt enkelt. Och så som alla tågluffare, nästan 90% av alla tågluffare, så började ni med en resa till Köpenhamn helt enkelt.
Just det, precis. Ja.
Ja.
Nej, vi hade ju gjort upp en ganska tydlig rutt från början. Och då hade vi bestämt att vi också skulle stanna på platserna längs vägen och inte bara bränna ner så fort som möjligt till slutmålet utan att också ge oss tid och stanna till på ett par ställen längs vägen. Och,
ja,
och
så ni stannade i Köpenhamn?
Köpenhamn var första stoppet och då hade vi bestämt att vi skulle inleda med en kickoff med en hel kväll på Tivoli.
Och det var populärt?
Det var väldigt populärt.
Ja.
Det är liksom, jag är normalt sett ganska mesig när det kommer till nöjesfält. Och så här, jag tycker Tivoli var helt perfekt för mig. Det är liksom lite mer gammaldags och attraktioner. Och så här,
just det. Det är inte det supermaxade.
Nej, det finns väl några sådana också. Men det, ja, det är bara ett trevligt ställe att hänga på och äta sockervadd och så här. Så det var en bra start på semestern helt enkelt.
Och ligger fördelaktigt nära järnvägsstationen i Köpenhamn. Det ligger i princip mitt emot. Ja, verkligen. Så det var en natt i Köpenhamn då innan ni fortsatte söderut.
Precis.
Och sen nästa stopp antar jag Hamburg.
Ja, precis. I och med att det här var på sommaren så har det ju varit en del ombyggnationer. Så att första sträckan gick med buss ner till Rödby. Där man åker vidare med färja till Puttgarten.
Just det.
Och sen tåg från Puttgarten till Hamburg. Ja. Så det var buss, båt och tåg den sträckan.
Ja, då kan jag ju tillägga att den öppnades sen efter sommaren. Så att här under hösten 2019 så kunde man återigen åka tåg över Puttgarten hela vägen. Men nu har de stängt den igen.
Ja.
Och nu kommer det bli en längre stängning förstått. För att det handlar ju om att man ska bygga en tunnel under det som kallas för Fehmarn Bält, det här sundet. Mellan Tyskland och Danmark. Och det kommer ta 10 hela år. Jag vet inte när man kommer släppa på trafiken. Men i alla fall så länge så kommer man kunna åka direkttåg Köpenhamn, Hamburg. Fortfarande, men en annan väg. Man åker via Fredericia.
Just det, precis.
På Jylland.
Ja, det är lite sega med tåg att det tar så extremt lång tid att bygga grejer.
Ja, det gör ju det.
Planera långa...
Men nu tror jag i och för sig att den här vägen över Jylland, de säger att den kommer vara ungefär samma restid. I och med att den är lite längre, men sen slipper man då att tåget ska köpa på färjan, det tar lite tid och sådär. Så att det blir ungefär samma restid, drygt 5 timmar. Okej, så andra stoppet på er resa då, det blev Hamburg helt enkelt.
Ja, precis.
Och vad gör man i Hamburg med en 5-åring och en 8-åring?
Ja, vad gör man där? Det är ju egentligen... gör väl ungefär de grejer vi skulle gjort normalt sett på en stadssemester. Så. Men nu var det sammanföll med lite ganska extrem värmebölja när jag var där också. Så att, det blev lite utmaningar på stadssemester med små barn när det är så här 33 grader ute. Kan vara lite ansträngande. Men det vi gjorde tog en båttur på floden där i det som är en av Europas största hamnar och
Hafen City
bodde vi i ett område där vid floden där. Och man åker på man gör såna båtturer på floden Elbe.
Ja, just det.
Sen finns det även ett sånt miniatyrmuseum som är väldigt populärt.
Ja, miniatyr Wunderland tror jag det heter.
Exakt.
Ja, jag har själv stått där med mina barn, min 11-åring och 16-åring i entrén där och inte kom in för man var tvungen att boka sin slotttid under högsäsong. Och vi tänkte att det var som i vilket museum som helst, det bara knalla in, men det var det inte. Så då hann vi inte.
Ja, det är väldigt populärt. Och det var bra luftkonditionering där också. Det var skönt, det som en varm dag att gå in.
Så är det någonting för den riktiga Märklin-nörden eller motsvarande så här små hobbyjärnvägar, men också de har byggt upp hela landskap, va, liksom, med europeiska
exakt,
städer.
Exakt, det är liksom kopior av kända städer och sådär.
Mm,
jag tror, ja, men barnen tyckte det var väldigt kul.
Ja.
Jag var väl
sådär
medelmåttigt imponerad.
Ja, just det.
Jag tyckte man kunde ha gjort lite mer av själva inramningen av platsen, var inte så spännande. Alltså själva huset var inte så...
Nej.
Byggnaden var inte så speciell.
Men det ligger ju där vid kanalerna och de gamla handelsmagasinen som är väldigt fina kvarter i Hamburg.
Speicherstadt. Ja.
Speicherstadt.
Som är ett sånt UNESCO-världsarv,
ja, faktiskt. Ja. Det är som ett sorts tyskt Venedig nästan. I
exakt.
En del av Hamburg som är så. Med kanaler där de tidigare kom, båtarna kom in och så tog de upp varorna till de här varumagasinen. Just det. Så, och sen skulle ni vidare ner efter, nu har ni alltså då stannat en natt i Köpenhamn, en natt i Hamburg, så tog ni er vidare antar jag, ner söderut mot München.
Precis, vi stannade två nätter i München där vi mötte upp en annan familj som också hade tagit tåget från Sverige.
Ja, ja, med barnfamilj också.
Som också hade barn som kompisar till oss. Så, men München är faktiskt en lite underskattad stad. Tycker jag själv att jag har lite rykte om så var lite så här borgerlig och konservativ stad där och där låg kring i så här välputsade BMW-bilar.
Ja, kontrasten, motsatsen till Berlin tänker man.
Lite så, ja.
För de förutfattade meningarna. Ja. Berlin är liksom lite så här coolt och slappt och hippieaktigt och
exakt.
Så är burget och ordentligt i München.
Men
det är inte så helt hållet.
Nej, jag tycker speciellt på sommaren så när man kan sitta i, de har ju liksom en uppsjö av såna jättefina ölträdgårdar och där man kan sitta och dricka öl medan barnen leker på lekplatsen.
Underbart.
Alla Birgarten har till och med stora lekplatser och så,
ja,
på
men
många
precis.
Ställen.
Ja.
Så då var också alla var väldigt nöjda och glada med det upplägget.
Ja, men det är väl skönt att veta, alltså Birgarten i den tyskspråkiga världen är väldigt mycket en familjeangelägenhet, har jag känt. Jag har varit också med barn på sådana. Det finns, som du säger, lekplatser och
precis.
Det är liksom inte bara vuxna, det är liksom vuxna med barn ofta, om det är en solig dag, sådär.
Ja.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Okej, så München. Jag tänkte på det där med att semestra med andra familjer med barn. Alltså, det har jag själv praktiserat ganska mycket när det gäller vad heter det, mina resor till Grekland. Att jag tror de resorna har inte blivit lika lyckade genom åren om det inte vore för att det fanns andra barn där. Liksom. Helt enkelt att leka med. Och det är någonting, ibland när man reser runt länge med sin egen familj, sin egen kärnfamilj, så kan det bli lite instängt ibland. Man har sig själva, det är ju bra det, men barnen kan ju vana och kanske ha kompisar. Även vi vuxna vill ju ha kompisar, andra kompisar.
Exakt. Jo, nej, men det är så lite grann att speciellt när barnen blir lite större så märker man att det duger inte bara att bara umgås med föräldrarna i en vecka, så, utan att man vill ha lite mera stimulans av andra barn och så. Så det är nog ett hett tips om man planerar att åka på en tågluff med barn, att man kanske en del av semestern kan man kanske sammanstråla med någon annan familj eller så. Så tror jag att det blir roligare för alla i familjen. Man får lite,
det är ett väldigt bra tips.
Det flyter på lite enklare.
Att göra så.
Det blir lite säkert att bara umgås 24 timmar om dygnet med varandra.
Och eller hur, ja. Sen tänker man ju, alltså, många, framförallt kanske småbarnsfamiljer, tänker att det är liksom det enda som riktigt biter på barnen, att få dem tillfredsställda, det är att åka till en strand vid Medelhavet eller någon annan strand vid något annat hav. Men ni åkte ju inte till något hav, ni höll er i Centraleuropa, eller hur? Så vad hände efter München? Då var det vidare till bergen, va?
Ja, vi hade siktat in oss på bergen i Alperna i Österrike, för att jag kände att jag hade haft en längtan att se lite mer av Alperna, speciellt på sommaren, för jag är inte så överdrivet intresserad av skidåkning, så att för mig, men jag gillar verkligen känslan att vara uppe i bergen. Så det hade vi som ett slutmål där på den första etappen, där var att stanna en vecka i en österrikisk alpby. Så då hade vi bokat en lägenhet i en by som heter Alpbach som ligger i Tyrolen i Österrike.
Så inte så himla långt från München, med andra ord?
Inte så långt från München.
Nej, det är inga avstånd alls egentligen i den delen av Europa.
Nej.
Det är nära överallt.
Det är liksom 45 minuter från Innsbruck var det.
Ja, just det.
Så det var en ganska skönt upplägg, att för då hade vi åkt ganska mycket tåg och varit ganska mycket i olika storstäder. Så det var en skön kontrast när vi då hyrde den här lägenheten i en pytteliten by och med utsikt över vackra berg och var ute i naturen och så.
Och precis, och där ni hyrde en lägenhet så ni kunde också laga vissa måltider. Man måste inte äta alla måltider på restaurang.
Precis.
Kan jag känna själv med barn. Alltså, även om det är lyxigt med frukostbuffé så kan det ibland vara trevligt att få laga det själv hemma också. Slippa gå till en offentlig lokal sådär.
Exakt, ja, både liksom, ekonomiskt så blir det ganska dyrt att checka ut alla mål.
Det gör ju det.
Och, och med barn också lite, kan bli lite segt att sitta 2-3 timmar och äta middag varje kväll på restaurang. Så lite mer avslappnat och vara hemma i en lägenhet. Så.
Ja, just det.
Men vi, ja, med tanke på det där med... Ja, upplägget vi valde där med Alperna så tänker jag att jag har ju varit ganska mycket själv vid Medelhavet och kände väl att det här var ett ganska lockande upplägg, men jag tänker att det är klart det hade varit enklare och, på sätt och vis att åka till en strand och, och sådär att göra dessa vandringar i Alperna. Med barn är det klart att det är lite mer utmanande. Så.
Men ni gjorde det, ni vandrade lite grann i Alpasjö.
Ja, exakt.
Och då typ var ute en halvdag sådär? Eller var det helt halvdag kanske?
Nej, halvdag liksom att kombinera. Men återigen fick man hitta på lite kompromisser där. Och det var ganska bra upplägg för att Österrike är ju väldigt så barnanpassat. Att de hade ofta... till exempel så här, olika lekland till och med uppe på bergstopparna på 2000 meters höjd fanns det något gratis lekland så här för som man kunde säga liksom, om ni går den här toppsturen i 5-6 kilometer så får ni ju leka på leklandet sen lite mutor.
Ja, just det, jag har själv sett också på många av de här bergstugorna, alltså hytte som finns uppe på alpryggarna och sådär, så brukar det finnas lekplats. Och det kan finnas soliga terrasser där mamma och pappa kan sitta och dricka en weissbier till exempel, medan barnen leker på lekplatsen.
Ja, ja.
Det är ofta väldigt anpassat för familjer. Så Alpbach var det, ja. Men ni stannade också till i en tysk alport, eller hur? På vägen till Alpbach. Den klassiska backhopparskidorten.
Garmisch-Partenkirchen.
Precis, i södra Tyskland. Vid Tysklands högsta berg. Jag har själv varit där en gång.
Zugspitze.
Och där vandrade ni också, i Zugspitze.
Ja, vi gjorde lite sådana dagsturer. Vi var uppe på toppen så i Zugspitze. Men det finns fina områden och traska omkring där och så.
Men man kan åka upp på toppen även på sommaren.
Det kan man,
det går en kabinbana och sånt där. Just det.
Överlag så kändes det som att det var ju, Alperna var ju ganska, ja, det var inte mycket turister och så det kändes väldigt lugnt så på sommartid faktiskt. Det här var ju ändå i början av juli. Så man kan ju tycka att det borde varit men väldigt liksom väldigt lugna semesterorter så.
Nu har ni alltså rört till Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, den tyskspråkiga världen. Jag tänkte det när det gäller att boka, även om ni åkte på Interrail-kort så har man ju sin färdbiljett ordnad. Men på många tåg i Europa så måste man ju boka sittplatser på, alltså på de långtgående snabba tågen. Vilket oroar väldigt många och är väl kanske orsaken till att den här Facebookgruppen Tågsemester har varit så framgångsrik. För folk vill veta hur man gör och bokar de här platsbiljetterna. Men då tänkte jag bara för att... Alltså när man reser genom Tyskland så är det ju inte alldeles nödvändigt att ha sitt platsbiljett eftersom de tillåter ju folk att hoppa på tåget med bara en färdbiljett, vilket Greta Thunberg visade när hon skulle hem från klimatmötet i Madrid. Hon satt ju i alla fall delar av resan genom Tyskland på golvet.
Just det
har varit en stor grej i Tyskland. Ja, det har varit en rabalder för att tyskarna menar på att hon hade en plats i första klass och det hade hon inte då, det hade hon senare på ett senare tåg. Så det räddes ut till slut. Jag trodde det var någon sorts dubbelmoral där.
Ja.
Men ni vill inte sitta på golvet naturligtvis. Det vill man ju helst inte göra. Vem vill det?
Ja,
om det går att undvika. Så ni bokade ju ändå på de tyska tågen för att vara garanterade plats. Så hur bokade ni era biljetter? Era sittplatsbiljetter? Alltså, gjorde ni det hemifrån?
Ja, precis. Vi bokade faktiskt hela vägen ner till München. Hade vi förbokat platser. Och då... Vi hade ju alltså vanliga interrailkort. Och sen ringde vi till tågbokningen. Och... bokade de här speciella sittplatserna då.
Ja, just det. Och tågbokningen Resor.se som de heter. Man måste ringa ändå. Nu har de startat en sajt som heter Train Planet i samma företag där man ska kunna sköta det här också online.
Precis.
Så det är väl inte riktigt, det är precis i, liksom, det har precis startat, så det är i sin linda kan man säga. Med kanske en del barnsjukdomar, vad vet jag. Jag har inte testat den än. Men den kritiken den har fått är att det, i alla fall när man bokar färdbiljetter i den här Train Planet, är att det är lite, det är inte de bästa priserna. Man kan få bättre priser om man går direkt till tågbolagets egna sajter.
Mm.
Vi får se hur det utvecklas det där. Men man kan ringa tågbokningen i alla fall och få det skött alltså på telefon helt enkelt. Och hemskickade med posten då.
Just det, ja, det så gjorde vi i alla fall. Mm. Det går säkert att läsa på andra sätt också.
Ja, och det finns ju andra resebyråer som kan göra det. Men de är inte många i Sverige. De flesta resebyråer skyr det här med tågbokningar i Europa.
Mm.
Den klassiska är ju resebutiken i Kalmar som är väldigt överarbetad. Och folk säger att de hör av sig dit, jag hörde nu till exempel i 2019, de hörde av sig i januari och liksom fick inte svar först i mars.
Nej.
Och, men de hade inte glömt bort dem, de sa vi betar av alla i tur och ordning. Så att säga. Men då förstår man vilken enorm tryck de har.
Ja.
Om det går 2 månader innan de ens kommer fram till dem.
Och vi var ju lite, i och med att det var första gången vi, för alla i familjen som vi åkte på en tågluff, så var vi lite så här, ja, extra noggranna, vi ville just boka de här första resorna.
Mm.
För att, ja, det är klart man kunde ha, vissa säkert kunde man bara hoppat på tåget och enda risken hade varit att man kanske inte fick sitta med varandra utan man var lite splittrade. Så,
ja, just kanske, det. Ja.
Men det
som sagt, det går ju. Och kan jag bara jämföra när jag reste då med min 11-åring och 16-åring och tågluffade. Jag höll mig också till Österrike, Schweiz, Tyskland och Italien höll jag mig till. Och vi klarade oss, vi gjorde tvärtom, vi bokade inga sittplatser hemifrån. Men till exempel på tåg mellan Wien och Budapest behövde man inga sittplatsbiljetter och vi fick plats. Och vi satt i restaurangvagnen dessutom, men det fanns gott om plats. Men på några sträckor behövdes det ju, framförallt vi åkte ett nattåg mellan Wien och Venedig. Och då behövdes det ju bokas en liggplats och då skötte vi det på stationen dagen innan. Och det krävdes ju att man naturligtvis gjorde det där då. Men vi valde i det fallet att kunna vara spontana. Och 2 gånger under resan så styrde vi om. Vi hade först tänkt Prag efter Wien och så tyckte barnen nej, vi åker till Venedig. Och då åkte vi till Venedig, vi hade inget bokat. Och efter Venedig hade vi tänkt Paris och Eiffeltornet var en populär idé hos 11-åringen. Men så var det så varmt och så styrde vi om och åkte till Zermatt i Alperna istället. Så att få den flexibiliteten. Ja. Och tittar man på Interrail-kartan, då finns det på baksidan på den, så kan man se de sträckor i Europa där det krävs, alltså där det är nödvändigt med sittplats. Och då ser man att över stort sett hela det tyskspråkiga Europa, Schweiz, Österrike, Tyskland, så är det alldeles blankt. Där kan man helt enkelt hoppa på tåg som man vill. Det kan vara bra att veta. Alltså i den här lite oron över, kommer jag verkligen med tågen?
Verkligen, ja. Nej, som sagt, det var fram ner till München så förbokade vi. Men sen efter det så var det ju, körde vi enligt den här principen, bara traska ner till stationen och hoppa på tåget när det kom. Så det var ju väldigt härlig känsla att bara slippa boka någonting. Utan bara...
Precis, på alla, vad heter det... På alla lokaltåg mellan Tyskland och Österrike helt enkelt. Så,
ja, och inne i Österrike, precis.
Ja, ja.
Men det var väl, jag tror det är nog en liten nybörjargrej. Så jag tror vi känner nog båda allihopa att nu när vi kommer göra om det nästa sommar med tågluffa så kommer nog försöka vara lite mer spontana. Och,
ja, just
så
det.
Att det är lite det som är charmen också med tågluffa, att man inte behöver preppa allting sådär i... Allt behöver hugget i sten vad man ska
Nej.
Göra. Så,
Nej, det är väl det som är fördelen. Man tänker att det är så mycket resande som är förknippat med att det är bokat långt i förväg. Eftersom man är blivit van med det när det gäller flyget. För att om man inte bokar långt i förväg så får man betala så mycket pengar. Och där är ju då det är ju liksom en oas där, tågluffandet. I och med att priset på en sittplatsbiljett går ju inte upp. Den kostar lika mycket en timme innan tåget ska gå som den gör 6 månader före.
Mm.
Så har du ditt Interrail-kort så är du liksom garanterad att inte priset går upp i alla fall.
Ja.
Däremot kan du råka ut för då i värsta fall att du inte får plats. Jag tänkte bara, när man åker tåg genom Tyskland och verkligen vill boka, jag vet att ni gjorde inte det, men man kan ju Om man är en familj så kan man faktiskt boka en hel kupé, någonting som heter Familienbereich. Det kan man bra veta på Deutsche Bahn. Och då kan man få en hel kupé som man kan stänga om sig, vilket kan vara trevligt om man har två, tre, kanske fyra barn. Kanske speciellt om man har en bebis med sig och man känner att man inte vill störa andra och sådär. Och har man just små barn så finns det också något som heter Kleinkindabteil, som är småbarnsavdelningar där det finns skötbord och extra plats för barnvagn och till och med så man kan krypa och leka lite grann. Så att det kan man hålla uppsikt över och gå in på Deutsche Bahn och kolla om man ska resa genom Tyskland med småbarn. Och så tänkte jag nämna en annan grej också, att nu åkte ni ett dagtåg från Hamburg till München och så småningom så kom ni ner till Innsbruck och till Alpbach där då. Och då finns det ju faktiskt en möjlighet, det går ju faktiskt ett dagligt nattåg från Hamburg hela vägen till Innsbruck.
Just det.
Som jag själv ska åka nu alldeles snart här på sportlovet med mina barn för att åka skidor i Bad Gastein, ska vi ta det där tåget. Så det, då går man och lägger sig någon gång på kvällen där vid 8-tiden och ser man framme tidigt nästa morgon. Vilket kan vara ganska bekvämt.
Precis, vi diskuterade ju där om vi skulle köra nattåg eller dagtåg. Men vi bestämde oss för att skippa den här nattågslösningen. Delvis på grund av att vi ville uppleva det där. Om man åker på natten så missar man ju lite grann av resan. Så man somnar och så vaknar man upp på ett nytt ställe. Så. Vi var nog ganska sugna på att också liksom se när man reser in i Alperna och kunna uppleva miljöerna så längs vägen. Så,
Att få se hur landskapet förändras och få se hur det ser ut. Ja.
Men det är klart, när man har gjort en resa några gånger kanske man kan tänka sig att testa på nattåget.
Ja.
Men jag är lite kluven till nattåg. Så det är
svårt att sova.
Barnen älskar det, så de gånger vi har åkt nattåg tycker de det är supermysigt. Så, man sover inte alltid jättebra och sådär. Det är lite olika.
Det där är individuellt förstås.
Men det är...
Ja. Men som du säger, barn tycker ofta att det är väldigt, något väldigt liksom romantiskt och häftigt med nattåg. Så är det med mina barn också. De första nattågsresorna jag gjorde med mina barn, det var till Åre. Och när de var ganska små. Och sen så pratade de om det där i flera år efteråt. Att vi måste göra om det där. Liksom. Att de tycker det är skithäftigt.
Ja, det är väldigt speciellt. Man har sin lilla bädd och en liten lampa och radio.
Ja, precis.
Så man kan ligga det är häftigt.
Ja, och de som kör det här kan vi berätta då för lyssnare som inte har full koll på allt. De som kör det här nattåget då från Hamburg till via München till Innsbruck. Det är inte tyska Deutsche Bahn. De har lagt ner det tyvärr. Utan det är ÖBB, det österrikiska statliga tågbolaget. Och de kan man faktiskt numera, sen alldeles nyss här, slutet på hösten 2019, så kan man boka dem, ligg- och sovvagnarna online, även om man har ett Interrail-kort. För tidigare har man behövt ringa om man haft ett Interrail-kort för att boka liggplats, men nu kan man göra det. Själv gjorde vi bokade ÖBBs nattåg från Wien ner till Padova, på kontoret, ÖBBs kontor i Wien helt enkelt. Det gick också bra.
Ja.
Och det kan vara bra att veta, ibland kan det vara en fördel att gå och köpa någonting över disk, för att det finns en människa där som kan göra vissa bedömningar. För att vi fick höra, det går nämligen ett Wien-Venedig-nattåg. Och då sa de vid disken där att nej, tyvärr, det är helt fullbokat imorgon kväll när ni vill åka. Ah, så stod vi där och deppade lite grann och mungiperna åkte ner. Och plötsligt så lyste hon bakom disken upp och sa, ja men ni kan ju hoppa på nattåget till Rom som stannar och hoppar av i Padova. Bara 5-6 mil från Venedig. Så går ett pendeltåg i halvtimmen som tar en halvtimme. Drygt en halvtimme. Så då löste hon det. Och det hade man inte kunnat liksom hitta kanske online. Man har inte kommit på det där.
Nej, man kan åka. Det var en väldigt hjälpsam expedit.
Ja, faktiskt. Så då blev det så. Så då åkte vi till Padova och tog ett kort pendeltåg in sen till Venedig.
Just det. Men du har tågluffat ett par gånger med barnen här, eller en gång?
Nej, faktiskt bara en gång har jag tågluffat med dem. Men det ska bli fler. Och nu nästa gång blir det som sagt en tågluff, eller vad man nu kan kalla det tågluff. Det blir en tågresa från Stockholm ner till Bad Gastein på sportlovet, vecka 9 här i Stockholms sportlovet. För att åka skidor. Helt enkelt. Vilket och barnen är liksom, de tackar en för det här. Alltså, man kan tycka så här, men pappa, varför bokar du inte flyg så du kommer ner på några timmar? Mm. Tvärtom, de bara säger, wow, vi ska åka tåg ner. Vi ska åka nattåg ner.
Ja, det känns ju faktiskt Ja, det känns som en, jag har ju jobbat på resemagasin i 13 år så, ja. Och rest mycket men aldrig liksom tågluffat och det kändes faktiskt väldigt spännande och äventyrligt så när man och, det tror jag alla tyckte i familjen att just resa på det sättet att man, ja. Man hinner uppleva allting och så.
Just det.
Sen tyckte jag också att just du säger Alpen och så det är ju faktiskt man inser hur lätt det är att ta sig ner till Alperna och södra Tyskland och Österrike och de länderna. Det tar inte så lång tid egentligen.
Nej, det är på något sätt det är liksom det enklaste att åka till. Så att säga. Ja. Enklaste, nära, häftiga platsen. Liksom, som med spektakulära utsikter och så.
Är man väl där nere så är det ju också om man har en bas i Alperna så är det ju jättenära att hyra en bil eller fortsätta med tåg ner till Italien och Frankrike och de länderna också.
Absolut. Så jag menar, är man i Österrike så är det inte långt ner till Venedig till exempel. Nej. Och i Schweiz är det inte långt ner till man kan åka ner till massa ställen. Milano, Ventimiglia vid kusten, gränsen mellan Frankrike och Italien. Vi gjorde faktiskt en häftig grej. Jag har haft en dröm sedan jag var tonåren att någon gång åka sommarskidåkning. Men det har aldrig blivit av. Men det förverkligade vi nu med barnen. Jag och barnen i Schweiz, i Zermatt. För där har de nämligen, det är ju full sommar där nere, det luktar liksom blommor och det är 25 plus grader. Men om man åker upp med först en och sen ytterligare en linbana så kommer man upp till en glaciär uppe på Monte Rosa.
Finns det i Selamsee också?
Ja, bredvid Selamsee i Kaprun finns den också. Och ytterligare en i Sillertal, inte så långt från Innsbruck, finns det också en.
Och du t-shirt då, eller skidor eller?
Ja, nej, det var liksom, där uppe var det lite blåsigt, småblåsigt, fast solen sken och lite småkallt. Vi hade inga vinterkläder. Och vi bodde den natten på Airbnb och vi tänkte, Schweiz är dyrt, det här blir dyrt att hyra skidutrustning, vi kanske inte har råd. Men då sa familjen vi bodde hos oss, vi har full skidutrustning nere i källaren här. Ni kan få låna allting. Precis allt. Så vi lånade pjäxor och skidor och allting. Till och med vant. Vi hade ingenting med oss för att åka skidor. Alltså. Vi var där. Det var ju under värmeböljan så vi hade liksom kläder för värmebölja. För 25 grader.
Jo, man kan inte släppa med sig skidor från Sverige direkt för ett åk.
Nej. Vi fick låna vantar och mössa och hjälmar och sånt. Men däremot inga jackor. Så att jag vet att jag hade på mig dubbla t-shirts, skjorta och en lammullströja och så knäppte skjortan i halsen. Så att kunna klara av då den här glaciären där uppe.
Och så avsluta med ett bad på eftermiddagen?
Ja, i hotellpoolen faktiskt. På spat på hotell. En motellpool som vi fick tillgång till fast vi bodde på Airbnb. Ja, jag tänkte på att vi kan prata lite grann om det här med packning. Jag pratade med en kvinna som tågluffade med sina 4 barn här om sommaren. De var 3, 6, 8 och 10 år gamla. Och hon hade principen att alla barn ska ha var sin egen ryggsäck. För att alla ska känna att de är liksom med på resan. Och alla hjälper till liksom och alla är med på resan. Sådär. Hade dina barn egna ryggsäckar?
De hade egna ryggsäckar men mest med det här...
Dagpack.
Ja, exakt. De grejer man behövde på tåget. Så, de packade inte sina egna kläder och så, utan det fick vi, det ansvarade vi för.
För ni hade inte ryggsäckar, ni hade rullväskor va?
Vi körde rullväskor, precis.
Okej.
Okay. Ja. Så vi var inte helt renodlade backpackers och sådär.
Nej, okay.
Utan vi tyckte att det var ingen ställningstagande sådär. Vi tog rullväskor för att vi skulle stanna en vecka där i Österrike så tyckte att det var ganska behändigt så. Det funkade faktiskt bra. Det var aldrig att man kände att det var bökigt att rulla omkring på den. Liksom, så, men det är klart.
Nej, det är svårt att säga någonting.
Ska man borta en längre tid, ska man tåla för 3 veckor, en månad så, och kanske åka runt väldigt mycket, då hade de blivit lite segt med en rullväska. Då tror jag nog hade varit bättre med en ryggsäck. Då, liksom. Om man åker runt väldigt mycket, som nu hade vi ganska visst antal stopp så där liksom.
Absolut. Men det enda fördelen, vi reste, vi hade ryggsäckar alla 3. Ganska små ryggsäckar. För jag är liksom nästan en extremist när det gäller att packa lätt. Jag åker alltid med extremt lätt packning. Ja. Folk undrar, är det där allt du har? Och mina barn har blivit ännu mer så. De är ännu mer extremister. De hade liksom sånt.
Lite tävling, inbördes tävling.
Nej, men lite saker sådär. Och man får tänka på det. Det som tar plats, det är ju liksom skor. Så alltså ett par skor man har på sig och sen möjligtvis ett par flipflops eller någon sorts sandaler extra. Sen får det räcka liksom, inget mer. Men då kan jag tycka att ryggsäck är en väldig fördel om man, på många stationer, tågstationer i Europa så är det ju så att man ska kanske byta tåg och då är det ofta en trappa ner från perrongen och så är det en gång och så upp på en trappa. Och ibland kan det vara snäva byten och sådär. Och då kan det vara skönt att inte, tycker jag, ha rullväska.
Jo då, ja, men det är
lätt att gå ner för trappan.
Jag håller med om.
Mm. Men är man lite planerande så behöver man ju inte planera så att man har så täta byten. Så man behöver inte stressa kanske.
Nej, och vi hade verkligen gjort en sån planering som att det var aldrig riktigt stress egentligen mellan olika tåg. Så, utan vi hade ganska lugnt tempo och så. Så det,
ja, just det.
Det var väldigt bra.
Ja, jag vet att du har gjort en liten lista, en praktisk lista va, som man på lite bra tips på. Du har sammanfattat lite.
Jag skrev ett reportage om den här tågluffen i senaste numret av Vagabond, vår tågspecial som också finns ute i butik nu.
Du kan väl dra den där listan helt enkelt? Den kan vara
praktiskt. Ja, jag kan dra några tipsen, några lärdomar av vår tågluff. Några grejer har vi varit inne på tidigare. Det här med att ta med egen mat. För man inte ska förlita sig på restaurangvagnarnas utbud. En annan grej är att vi bokade oftast boende som låg ganska nära stationen. Så, så slipper man... Det är ganska bekvämt när man kommer fram efter en lång tågresa. Att bara kunna... ta sin rullväska eller ryggsäck och bara gå bort några kvarter.
Behövs ingen taxi eller spårvagn eller buss eller någon ytterligare transport, utan det är bara att knalla över till boendet. Ja, det är jättebra tips tycker jag.
En annan grej som vi märkte när man reser runt mycket i Tyskland så är ju att kontanter är ju ganska vanligt att många ställen inte tar kort.
Mm.
Det är man lite ovanligt i Sverige att man tar för givet att alla ska ta Visa-kort och sådär. Men, så det kan vara bra att ha i åtanke också att ha med en bunt med stålar, med vanliga cash.
En bunt euro.
Eurosedlar.
Så länge man håller sig i euro.
Eller ta ut längs vägen.
Ja.
Och sådär. Sen är det väl det här med... Överlag så tror jag väl att man ska... försöka hålla det så enkelt som möjligt och inte kanske maxa, speciellt om man åker med småbarn så tänker man att målet kanske inte är att se alla länderna i Europa på några veckor, utan att man kanske kan nöjas med ett par ställen
Ni körde för er blev det ju då Danmark, Tyskland, Österrike.
Ja, precis.
Det räckte ju gott och väl, tycker
du? Gott och väl. Och just den delen av centrala Europa som Österrike och Tyskland och Schweiz och de länderna är också väldigt enkla att resa runt med som interrail-resenär, i och med att de i vissa länder i Sydeuropa så har de ju lite avgifter och sånt som jag förstått det med tåg, att vissa du kan inte bara kliva på ett tåg och åka på interrailkortet, utan det kan tillkomma extra avgifter och sånt.
Ja, det gäller ju framförallt snabbtågen i Frankrike, Spanien. Även snabbtågen i Italien faktiskt. Alltså de här Freccia Rossa eller vad de heter, röda pilen. Krävs det ju lite extra avgifter på.
Precis, medan det i centrala och Östeuropa är väldigt liksom enkelt för en tågluffare så.
Ja, och som vi sa, precis, i Tyskland går det till och med bra med deras snabbtåg som heter IC och ICE. Så till och med där kan man alltså helt enkelt åka utan sitt plats och utan tilläggsavgifter.
Precis.
Mm. Ja, var du med på din lista?
Ja, nej, också det här med att hålla det enkelt, att man inte... Ja, man lägger lite strulmarginal mellan... Att man inte har för tajt om tid mellan olika byten och så.
Nej, det är väl ett misstag som en del gör. Blir jättestressade liksom över att de är försenade, så har de bokat och missar nästa tåg. Det kan ju vara bra att veta att ofta så kan ju nästan alltid så hjälper de ju till om du missar en anslutning i Europa. Så ofta har du rätt till att åka men få en plats på nästa tåg, men även när du inte har rätt så brukar de lösa det. Om man bara går till det tågbolagets bokningskontor på stationen och säger att jag missade det här tåget, vi var sena in här med det här tåget, så löser de nästan alltid det. Det kan vara bra veta.
Precis. Och det är väl en lärdom också liksom att just det där att det alltid löser sig.
Ja.
Att man kan i stor utsträckning vara ganska spontan och så.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Har du något mer på listan?
Ja,
mer tips?
Mer tips? Ett bra tips är ju det här med att ladda ner några appar på telefonen, som till exempel Deutsche Bahns app. Och den andra heter ju Rail Planner.
Mm.
Med de två apparna som är ganska... Där kan man kolla upp tider på hur tågen går och liksom, de är väldigt informativa faktiskt, de apparna.
De har väl i princip, jag har använt mig av Deutsche Bahn, de har ju i princip alla Europas tåg inlagda. Du kan inte boka till alla, men de har liksom tidtabellen, aktuella tidtabeller i deras reseplanerare, vilket är fantastiskt. Så det kan du ta reda på allt.
Precis. På att åka. Ja, men sen är det väl lite mer bara såna här smarta grejer som man kan ta med sig på tåget så man reser med barn. Det är väl just det med att ha, som vi varit inne på, det där med spel och sådana grejer. Och, vattenflaska och så där man kan fylla på längs vägen och sånt.
Var ni till restaurangvagnen på några tåg och åt också? Blev det av?
Faktiskt inte, tror jag.
Det blev inte så, nej.
Inte på tågen, nej.
Nej.
Vi ja, möjligtvis en gång man tog en öl eller en kaffe eller något sånt där.
Ja, okay.
Men jag hade någon större måltid på något av tågen faktiskt.
Själv har jag en fäbless för apfelstrudel. Så på princip alla tåg jag åkte i Österrike, Schweiz och Tyskland, så gick jag till restaurangvagnen och så åt jag och barnen varsin apfelstrudel.
Okej. Okay. Och var den bästa någonstans då?
Ja, Österrike kanske.
Ja.
Ja. Tror jag.
Ja, du är lite sweet tooth, eller? Ja, du gillar sötsaker.
Ja.
Efterrätten.
Ja, i alla fall apfelstrudel. Ja. Det är liksom den perfekta.
Den är bra där i Centraleuropa.
Det är den perfekta efterrätten. Den är inte supersöt heller. Den har liksom den här lite syrligheten från äpplena och så. Ganska mättande också.
Ja.
Vilket är bra. Bra mellanmål. Ja, boendet, ja. Vi var, alltså, ni hade förbokat en del boende hemifrån. När jag tågluffade med mina barn så valde vi, precis som med tågbiljetterna, eller vad ska jag säga, med sittplatsbiljetterna, att boka även boendet liksom, vartefter. Eftersom vi ville liksom inte ha en färdig rutt, vi ville kunna tänka om och tänka nytt och bestämma vartefter. Och jag använder mig av Airbnbs app och Bookings app helt enkelt. Och det är ju naturligtvis en smaksak. Det finns ju andra appar än Booking som fungerar precis på samma sätt. Och har ungefär samma utbud.
Mm.
Men det var, upptäckte jag var väldigt smidigt. Så att min princip var att ungefär säga att vi var i Budapest en kväll. Dagen därpå skulle vi åka till Wien och då den kvällen, när jag liksom typ hade släckt då, tänkte, nu är det dags att boka. Nu vet vi säkert, imorgon bitti ska vi åka till Wien, eller imorgon förmiddag. Så gick jag in på Booking och letade boende och alltså väldigt mycket sista minuten. Och det funkar faktiskt förvånansvärt bra trots att det var mitt i juli och det fanns billiga ställen att få tag på. Det är klart, en del är väl fullbokat, alltså precis allt finns ju inte, men jag hittade ställen.
Ja, visst, de här hotellbokningssajterna, det har ju liksom revolutionerat resandet överlag. Alltså,
ja.
det är klart, det, betydligt enklare så än att som man gjorde förut när man gick runt och knackade dörr lite grann när man kom till en ny stad och
ja, det var verkligen bed
and breakfast och hoppades få ett härberge för natten och så.
Det kan jag säga, det har jag faktiskt gjort med barn. Jag har en dotter som född 1989 och då reste vi runt på Teneriffa, La Gomera och Andalusien faktiskt i 2 månaders tid. Mm. Och det här var före internet och allt var bokningsappar heter och sådär. Och då hade vi fått listor på billiga pensionat från Spanska turistbyrån på de här ställena vi skulle till, papperslistor. Och så tittade vi på dem och så gick vi på adresserna och så gick vi och knackade på och ringde på och sådär. Och det gick ofta bra, vi fick ofta plats och sådär. Men jag minns vad som hände då, man gick helt enkelt runt med barnvagn och bebis som vi hade då. Ja, ja. Och jag minns då på ett ställe, någonstans i Andalusien tror jag det var, så kvinnan då som öppnade dörren och sa ja vi har rum och så fick hon se bebisen. Nej vi har inte rum.
Okay.
Så det var inte tillåtet med bebisar där.
Ja, just det.
Det var lite segt.
Ja, men man har ju aldrig varit med om att det inte har funnits rum som du säger. Om det är en hyfsat stor stad och så
finns det
liksom aldrig någonting. Liksom.
Ja.
Så vi gjorde också, vi körde en mix där vi hade förbokat första delen av resan. Så ner till München hade vi faktiskt bokat hotellrum på förhand. Men
vad bokade ni spontant då?
I Garmisch, Partenkirchen och Innsbruck så var det lite grann dagen innan, för det hade vi inte bestämt att vi skulle åka till, det tog bara lite stundens in.
Och då hade ni också av en bokningsapp i mobilen.
Ja, Hotels.com,
dagen innan.
Booking,
ja, någon av de där två.
Ja.
Just det.
Och det är väldigt smidigt.
Och som sagt, Airbnb också fungerade bra för oss på något ställe. Det var i Zermatt vi bodde på Airbnb. Också för att faktiskt få lite lägre kostnad. I Schweiz är det ett ganska dyrt land.
Just.
Och då blir det lite billigare och då får man tillgång till kök och sådär också, vilket kan vara en fördel. Ja, så med det. Jag tänkte på effekten av en sån här resa. Att åka på charterresa till en ö i Medelhavet och ligga på stranden har sina fördelar. Men att åka långa tågresor, byten, bo på olika ställen, inte allt helt planerat. Jag tänker mig att det kan ju naturligtvis vara påfrestande för en familj, för vilken liten grupp människor som helst. Men det kan också svetsa samman ganska mycket. Man kan bli liksom en lite tajtare grupp efter en sån här resa. Har du funderat någonting på vad den här togluffen känslan var efteråt?
Ja, men jag tror att barnen pratar ganska mycket om den här togluffen i efterhand. Och så att, som du säger, det är en del utmaningar. Det är inte helt enkelt sätt att resa så. Det kan inte passa alla, precis alla just sätt att resa. Med att kräver en del planering och sådär. Åtminstone första gången man gör det är det lite mer planering och en del utmaningar längs vägen och så. Men det är lite det som är kul också, liksom, tycker jag. Alltså, att det blir lite... Det blir ju väldigt rik semester. Så, liksom, alltså,
många saker.
Man upplever mycket olika saker. Mm. Alltså, det var ju allt från så här, springa runt i Hamburg.
Ja.
i storstan där. Och, liksom, och, till liksom, alptoppar i
Österrike.
Österrike och liksom, ja.
Mm. Väldigt varierat helt enkelt. Mångfacetterat.
Precis, så. Man hinner ju uppleva väldigt, väldigt mycket olika platser och samtidigt är det inte stressigt att resa för den skull, alltså för varför man reser runt mycket så känns det aldrig stressigt, utan det är ju väldigt avkopplande liksom, och speciellt när man sitter på tåg och så här, finns inte så mycket att göra, det är bara luta sig tillbaka och liksom läsa en bok eller titta ut genom fönstret eller och så och vänta tills man kommer fram så.
Ja.
Så det är ju väldigt avkopplande och det är klart att det är klart att åka en vecka till Medelhavet så kan jag ha sin... Det är ju mycket enklare så med barn och så. På ett sätt.
Ja.
Men kanske lite enhand också.
Mindre minnesvärt kanske på ett sätt. För tänker för barn speciellt. Alltså, just den här resa där. Det var ju som du sa. Det var storstäder. Det var alpbyar. Det var alptoppar. Det var många olika sorters landskap och sådär. Och olika tåg. Jag skulle gissa att det blir ett starkare minne för livet än vad en veckas solcharter på en strand innebär.
Precis.
Som kan vara nog så härlig, men det här blir mer minnesvärda saker att komma ihåg helt enkelt i livet. Ja, men sammanfattningsvis så själv skulle jag vilja sammanfatta att tågluffa och att tågluffa med barn speciellt kanske med någonting med att det är mindre stressigt på ett sätt. Och det är så att när man flyger finns det alltid en stress. Det är så många stationer man ska komma i rätt tid, och missar man tiden så får det väldigt stora följder och det är säkerhetskontroller och köer och så vidare. Och så, på så sätt kan jag känna mig när jag tågluffade med barnen som en oerhörd frihet att veta att här är jag i Venedig, var vi till exempel. Och vi vill åka till Milano idag och det går ett tåg i timmen hela dagen. Vi kan ta vilket som helst av de här tågen. Nu tar vi en Coca-Cola, en kopp kaffe och så får vi se vilket tåg vi tar. Mm. Alltså den känslan, det har man ju inte alls när man reser normalt sett. Alltså med flyg oftast då.
Precis.
En frihetskänsla helt enkelt.
Verkligen, ja precis. Nej, och jag kände definitivt att det gav, att det här var första gången vi åkte tågluft, men det gav definitivt mer smak för alla, tror jag. Just när man har gjort det en gång så blir det mycket lättare andra gången och sådär. Och just det där att det är ändå inte, det är inte så ansträngande som många tror, att och det betyder enklare än många tror att ta sig ner till Centraleuropa med tåget. Och också väldigt givande. Så att själva färden är också väldigt givande, tycker jag.
Ja, just det. Och man får se hur Europa förändras successivt längs vägen, vilket är någonting fantastiskt. Okej, då tar vi och rundar av för idag. Tack ska du ha, Fredrik, för att du kom.
Tackar.
Och berättade. Hej då!
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.